Ja, efter den här lilla melodisnutten så vet ju du som är en av våra trogna lyssnare att nu kommer det ett nytt exemplar av Dr. Lenas hörna. Den här medicinska magasinet eller podden är det ju faktiskt också som kommer varenda tredje vecka. Det är rätt märkligt att vi orkar och att ni orkar lyssna. Och vi, det är
Leif Bratt, Folkets röst.
Och Lena Hjelmerus som då är en pensionerad läkare som tycker att det här är roligt att försöka förmedla på ett bra sätt viktiga fakta.
Och nu hälsofakta.
Hälsofakta, ja. Och nu har vi börjat om på en ny kula med hjärtat som var annars det allra första som vi började prata om för 10 år sedan. Och först så tänkte jag att det kan ju inte ha hänt så mycket, men det har det. Ja, Leif, vad ska vi ta upp för någonting idag?
Hjärtsvikt tyckte jag du sa du ville prata om.
Ja, och det vill jag prata om därför att det är så himla vanligt. Kan du gissa hur många människor som har hjärtsvikt på ett ungefär?
Alltså, jag vet inte om man håller det hemligt för sig själv, men jag känner ingen i min bekantskapskrets som... Jo, en nere i Linköping, kommer jag på nu, är det väl förmodligen. Men det måste ju vara några fler eftersom du tar upp det, men jag har inte... Jag säger 2000.
Du får lägga på 2 nollor till.
Ja, de sitter ju här.
Ja, just det, det gör de. Och vi är ju dessutom unga. Om vi hade varit lite äldre, så där 5 år äldre, då skulle vi haft en 10%. Ja, då har vi alltså i alla fall, du och jag är då, nu trasslar jag in mig i procenträkningen här. Ja, i alla fall så är det 10% av dem som är 80 år har en hjärtsvikt. Och sen är det 200 000 som liksom går omkring och har en ordentlig behandling för hjärtsvikt. Och så räknar man med att det är lika många, 200 000 till, som inte kanske vet om att de har hjärtsvikt. Eller har en hjärtsvikt som är så pass mild så att de har inte fått diagnosen. De har inte sökt och man har inte uppmärksammat att de faktiskt har en hjärtsvikt.
Du har i tidigare program pratat om folkhälsan, alltså om det är folksjukdomar. Räknas det här till en folksjukdom?
Ja, och det är en av våra största folksjukdomar i dagsläget. Och det är den vanligaste orsaken till att man söker akut sjukvård. Så att det här är ett stort problem och det är ett stort lidande och det kan vara ett väldigt allvarligt tillstånd. Men det kan också vara ett tillstånd som man kan leva länge med.
Men den här första gången då vad märker man av för symptom? Oj, det här är hjärtsvikt.
Ja, jag tror vi ska börja med att göra en uppdelning i akut hjärtsvikt och kronisk hjärtsvikt. Om vi börjar då med den akuta hjärtsvikten. Svikt, det betyder ju att den här pumpen inte pumpar som den ska. Och då händer det saker. Och är det så att man har fått till exempel en hjärtinfarkt, en ganska stor hjärtinfarkt, då blir det ju så att hjärtat kanske inte kan pumpa alls. Och då får man en akut hjärtsvikt som kan vara väldigt dramatisk. Man pratar om någonting som heter lungödem. När det liksom vätskan inte går runt i kroppen utan istället går ut i andningssystemet och så börjar det bubbla fradga i munnen och man får jättesvårt att andas. Och det där är så akut så att det söker man för.
Ja, man ringer väl 112?
Ja, och då gäller det ju att de som svarar i andra ändan förstår att nu är det bråttom. Och är det en anhörig som ringer, då är det väl, tror jag nog ändå man kan få fram det. Men är det en människa som bor ensam och liksom har fått en hjärtinfarkt ute på gatan och ramlat ihop och har jättesvårt att andas, då är, ja, det, man måste ringa, någon måste larma och det är bråttom då.
Men kan man inte få någon larm från kommunen då? Alltså det, människor som har problem med hälsan, alltså har hemtjänst och sådär. Där känner jag ju flera som har en larmknapp.
Och... ja, och vår kommun är generösa med larm. Och är det så att man har varit hamnat i den här, jag sa att det fanns akut och kroniska, att man har fått en kronisk hjärtsviktsdiagnos, då tycker jag att man ska höra av sig till kommunen och höra om man inte kan få en larmknapp. Därför att oro kan ju också sätta igång ett tillstånd. Och det, då är det bättre att man har en sån här larmknapp. Och man har, här i vår kommun så har man också ändrat larmsystemet nu så att det finns en särskild larmpatrull. En särskild enhet som svarar på alla larm. Och det gör ju också att de som svarar kan bedöma, ja men här är det något som är bråttom. Här handlar det mer om att beställa en ambulans. Nu låter som vi skrämmer upp folk här, men det är alltså så att... en akut hjärtsvikt kan bero på en hjärtinfarkt.
Och, får jag fråga då, vad är skillnaden på en infarkt och en svikt?
En infarkt då är det stopp i hjärtats egen blodförsörjning och då skadas en bit av hjärtmuskeln. Vid en svikt då har hjärtat svårt att pumpa. Man kan alltså ha ett skadat hjärta som fortfarande pumpar rätt så hyggligt. Och vi har dessutom ju två halvor, det kommer du ihåg, en höger och en vänster sida. Och man kan alltså få en skada som sitter på vänster sida, men högersidan pumpar fortfarande ganska bra. Men kanske inte tillräckligt för att hålla tillbaka det som den här svikten. Eller tvärtom, man kan ha en skada på högersida och då, man kan ha då en högersvikt. Och man kan ha en vänstersvikt. Så att det är svikten innebär att pumpförmågan, alltså den mängd blod som ska efter syresättning ut i kroppen, den blir för liten. Och det här det är något som man kallar för ejakulationsfraktion.
Alltså en gång till.
Ejakulationsfraktion, det förkortas EF. Och det där kan man mäta idag med olika typer av ultraljud. Alltså en ekoundersökning. Och den gör ju inte ont, den får man ligga stilla. Den pratar vi lite grann om när vi pratar om klaffel. Man får ligga på stilla och så tar det ungefär en knapp timme. Och så mäter man utanpå kroppen. Det gör inte ont på något vis, men då kan man mäta om det finns tecken till en hjärtsvikt. Och det är ett jättefint system. Man kan alltså ganska snabbt få en bra diagnos att den här människan är lite i riskzonen för att det ska kunna bli besvärligt för hjärtat att pumpa.
Alltså, om man nu har fått den här svikten, är den där för hela livet sen eller går den att bota?
Ja, det beror ju på då vad det beror på. Har man fått en svikt, en sån här dramatisk insjuknande, så gäller det ju då att man får den här, det som har orsakat hjärtinfarkten åtgärdat. Det vill säga att man får någon form av... sånt där vi pratade om att man kan få ett litet ståltrådsplaströr inopererat eller att man kan få att man öppnar upp ett trångt ställe så att, och där kan ju hjärtat läka. En hjärtinfarkt kan ju läka så att det som finns kvar bara är ett litet R. I de här kroniska där man har lite svikt då får man lite olika symptom om det är höger sida av hjärtat som är inte pumpar som det ska eller om det är vänster sida av hjärtat som inte pumpar som det ska. Och Ett sånt här tecken, det är att hjärtat växer. När det får jobba mera så försöker hjärtat att liksom ta i. Men när ett hjärta blir större, man pratar om hjärtförstoring, är en del i det här med svikten. Därför att ett större och lite sladdrigare hjärta har inte alls samma bra pumpförmåga som ett friskt hjärta, som är då lite mindre. Så att det man tittar efter på det här ultraljudet, det är inte bara liksom de trycken, hur kraftig blodstrålen är utifrån hjärtat, utan man tittar också på, har hjärtat börjat växa? Ser det större ut än det ska göra? Det här är också så då att det finns en förfärlig massa mediciner. Och många har tillkommit under de senaste 10 åren. Och det finns en massa mediciner som har kraftig effekt. Det är ju så här att när ett hjärta går in i ett svikttillstånd, alltså börjar pumpa sämre, då sjunker ju också blodtrycket. När den här blodströmmen som ska ut från hjärtat inte är lika kraftig, då gäller det att ha ett lite högre blodtryck. Samtidigt så vet vi att det här är ju då äldre personer, över 80 år pratar vi nu om. Och de här kraftiga medicinerna, det är inte så där jättenyttigt att höja blodtrycket för mycket.
Men skulle du säga så, om man går och testar sitt blodtryck och det är väldigt lågt, ska man tänka hjärtsvikt då, eller det kan ha så många andra orsaker?
Det är väl så här att om man upplever att man är trött, mår lite illa, inte känner sig i form, lite frusen, så är det nog kanske dags för en hälsoundersökning. Man känner att man inte mår bra. Och i en sån här hälsoundersökning så brukar det då ingå ett EKG. Det brukar ingå också ett sånt här ultraljud. Och så brukar det ingå ett blodprov som heter NT, stort N, stort T, och så ett litet streck, ProBNP. Och jag var med då för 15 år sedan kanske och ville att vi skulle ta det här systematiskt på människor som bodde på äldreboenden. Därför att det som är bra med det här lilla blodprovet är att man kan skilja på om det är hjärtat som är boven i dramat, för då stiger värdena. Eller om det är så här, lunginflammation eller lungbesvär, för då stiger det inte. Det här lilla blodprovet, det är väldigt specifikt för hjärtsjukdomar. Sen är det ett annat problem med det här provet, och det är att det är en väldigt stor variation. Men det finns en gräns ungefär när man vet att hjärtat är påverkat. Och sen är det också så att olika, det har vi ju pratat om förut, att olika laboratorier har lite olika. Och just det här provet, det kan skifta väldigt mycket på om det tas i Uppsala eller Stockholm eller Jönköping eller uppe i Norrland någonstans. För det beror på laboratoriemetoderna. De är inte riktigt standardiserade för det här provet. Så att man kan inte hålla på och jämföra sig med den släkting man har någon annanstans, att jag har så mycket i det här provet och utan det här provet måste man tolka för varje person. Men det är ett bra prov, och numera så tar man det lite mer rutinmässigt på alla som har, där man tror som doktorn att det här kan vara fråga om en hjärtsjukdom. Och som sagt, det är en folksjukdom, 10% av alla över 80 år, så det här är ett prov som börjar bli väldigt vanligt att det tas. Det har du säkert tagit också.
Ja, det vet jag inte. Jag får ju bara en remiss och sen...
Och sen får du ett brev där det står att dina prover är bra.
Ja, ungefär så.
Ja. Ultraljud och det här blodprovet och ett EKG, det är vanliga undersökningar. Om man däremot kommer in akut, så här lite dramatiskt, då görs det också i allmänhet en röntgen av hjärtats kranskärl. Och den, på de här riktigt dåliga patienterna, så görs den akut. Och då kan man ju också se snabbt om det är en hjärtinfarkt och få rätt behandling. Så idag lägger man ner väldigt mycket resurser och pengar och energi på att snabbt ställa en korrekt diagnos.
Men tiden är en väsentlig faktor, att man kommer under vård så fort som möjligt.
Ja, om man mår så där väldigt dåligt.
Undrar jag bara så här, jag har ju hört i nyheterna att man nu satsar på mer akutambulanser. Har akutambulanserna resurser att ta ett första tag i det här?
Ja, det har de. De har syrgas, de kan bedöma, de ser ju, de är ju vana, de ser ju att det här är något som är bråttom. Och de har ju också direkt kontakt med akuten, så de kan säga att nu kommer vi en med, som är jättedålig, och det är en akutsvikt. Och det finns bra resurser. De är vältränade på de här situationerna. Jag sa ju också att det är ju den vanligaste orsaken faktiskt för att människor måste åka ambulans in. Men sen, om vi sen skiljer man också, det här med höger och vänster sida är ju ett sätt att liksom förstå hur det här pumphaveriet, att pumpen inte går som den ska. Sen pratar man också lite grann om personer, att det kan vara en våt eller torr svikt. Och våt svikt, då har man samlat på sig vatten i kroppen. Då har man svullna ben, jättesvullna ben. Och man har också då naturligtvis svårt att andas för att man har vatten i lungorna. Början till ett sånt här lungödem. En torr svikt, då har inte kroppen samlat på sig vätska på det sättet, men hjärtat i alla fall pumpar inte som det ska. Och då är man också en torr svikt, då är man ofta kall. Då når inte blodet ut i fötterna. Så att man har också en indelning på kall och varm svikt. Och det här är nytt. Så här höll man inte på för 10 år sedan, att dela upp i våt och torr och kall och varm. Men det här är ett resultat av ett europeiskt samarbete där man har tagit fram riktlinjer som gäller för hela Europa. Hur ska man, eftersom det här är ju så vanligt, det finns i alla länder, hur ska man på bästa sätt behandla människor med hjärtsvikt? Och då finns det alltså slags protokoll där läkarna kan sätta in rätt behandling snabbt, därför att man har fått liksom ett flödesschema, att är det på det här sättet så gör ni på det här sättet, det är det bästa resultatet. Och då har man baserar man det på inte bara svenska patienter utan på alla patienter i Europa. Hänger du med?
Ja, något sånär.
Ja. Och det gör då att det kanske tas lite mera prover och görs lite mer undersökningar än vad man gjorde förr i tiden. Men det är ju för att få det bästa resultatet. Och där är det ju glädjande nog att Sverige är ju jättebra på att behandla hjärtpatienter. Vi har haft pengar, resurser, vi har forskat om det. Så att är man hjärtpatient i Sverige så har man betydligt mycket bättre förutsättningar än om man är hjärtpatient i Tyskland.
Men rent allmänt, du pratar om den kroniska hjärtsvikten. Hur blir ens livskvalitet? Är man svårt handikappad eller man får lugna ner sig lite bara?
Rådet är att man ska leva som vanligt. Och nu har jag läst en hel del inför det här programmet. Och jag tycker så väldigt mycket om Hjärt-Lungfondens informationsmaterial. För det är så jättebra. Och det är ju vanligt det här att Hjärt-Lungfonden söker pengar och vill att man ska komma ihåg någon minnesgåvor och så. Men de använder sina pengar på ett väldigt bra sätt. Så att jag kommer i det här programmet lägga upp lite länkar till Hjärt-Lungfonden. Och, eller Hjärt-Lung som de själva kallar sig numera då. Och där finns, de har börjat med något, vi har ju pratat om det i de här andra programmen. Men när det gällde hjärtsvikt så hittade jag något som heter diagnosstödjare. Man kan alltså få träffa, prata i telefon eller via en chatt. Eller med, alltså träffa och höra med en annan människa som kan berätta hur det är att leva med hjärtsvikt. Vilken grej alltså. Och då får man liksom en personlig kontakt, en människa som man kan ställa alla sina märkliga frågor till och som kan svara på det. Så att där finns det väldigt mycket, och det finns också andra tips om hur man ska leva med sin hjärtsvikt. Det finns många andra orsaker till hjärtsvikt. Det är ju inte bara det att det är hjärtat som krånglar. Och jag tänkte att det får vi nog ta i ett annat program om andra sjukdomar som också kan ge det här. Men det finns också speciella hjärtsjukdomar som en går över i hjärtsvikt. Vi vet ju att hos yngre människor så är ju, kan ju en sjukdom till exempel göra att hjärtat blir så dåligt så att man till och med måste transplantera det. Och idag, de som väntar på en hjärttransplantation, hälften av dem har en speciell liten mekanisk hjärtpump som hjälper hjärtat och som är inopererad. Och det här är alldeles nytt. Den har inte jag sett eller hört talas om tidigare. Men hälften av alla som väntar på hjärttransplantation har alltså ett litet extra hjärta som hjälper till.
Och sen, pacemaker då, är det?
Ja, det är många som också har. Om man har ett hjärtsvikt som beror på att hjärtat slår väldigt i otakt. Och ibland går för fort och ibland går för långsamt. Och speciellt de där det hela tiden går för långsamt. De har ju pacemaker. Och pacemaker är ju en svensk uppfinning. Och den ska vi vara jättestolta över att vi har. Och idag så är det ett väldigt vanligt och enkelt ingrepp att få en pacemaker. Norska kungen fick ju en här alldeles i veckan. Om vi återgår till det här med ett bra sätt att leva när man har hjärtsvikt. Då är ju så att man får en massa mediciner. Och de där medicinerna är ju faktiskt från början speciellt utprovade för den här individen. Men det är vanligt att människor tröttnar lite på sina mediciner och testar. Och många, det här är vanligare än man tror, att patienter slutar att ta sina mediciner. Du äter väl en hel del mediciner antar jag. Blir inte du trött på dem ibland?
Nej, det kan jag inte på. Det är ju de som håller mig på fötter.
Ja. Om du nu ska vara folkets röst så ska jag påpeka för dig att du är ett unikum i så fall. För att de allra flesta människor, receptet tar slut. Man undrar, behöver jag verkligen det här? Och just den typ av vattendrivande mediciner som de flesta hjärtsvikspatienter måste ha. Där är det väldigt, väldigt vanligt att man testar lite. Och då kan det vara så att det går ett tag. Men sen så blir man lite förkyld eller någonting. Eller hjärtat får arbeta lite extra av någon anledning. Man kanske blir lite stressad. Och då går det ganska snabbt att samla på sig vatten i kroppen. Och därför så rekommenderar man alla som har hjärtsvikt att väga sig varje dag. Ställa sig på vågen. Ha ett koll på vad jag väger. Och många av de här, vi har pratat om såna här ASIH-team som åker runt.
AFI?
ASIH-team, såna avancerade sjukvård i hemmet. Där gör man en stor insats just bland hjärtsviktspatienter. För man kan då väldigt snabbt se om någon börjar samla på sig vätska. Och det kan ju vara så att man samlar på sig 2-3 kilo per dag.
Oj.
Och så bygger man på det här och plötsligt så har man efter en vecka gått upp 10 kilo. Mm. Alltså det kan gå fort att samla på sig vätska. Och de här ASIH-teamen, då kan ju de behandla det hemma. Då behöver man ju inte åka in. Utan då kan de så att säga vätska ur i hemmet. Men man ska ta sina mediciner, man ska väga sig varje dag. Och sen så ska man, som du och jag har pratat om förut, man ska se till att man är vaccinerad mot influensa och mot lunginflammation. Därför att sådana tillstånd är extra besvärliga för den som har hjärtsvikt. Jag tycker att den som lyssnar på det här programmet och känner sig lite träffad kan gå in på hjärt-lung och läsa. Och där finns det också en massa fina filmer om hur man, ja, med hjärtsvikt ändå ska kunna leva ett bra liv. Och inte behöva vara rädd för att man ska bli jättedålig plötsligt igen. Nu tror jag bara en sak till på min lista just innan vi slutar programmet. Och det är så att hjärtsjukdomar, det var bland det allra första som man byggde upp ett kvalitetsregister för. Jag har pratat om kvalitetsregister förut, tror jag, med dig.
Ja, det är ingenting jag kommer ihåg.
Nej, det var kanske demensregistret vi pratade om då. Det finns alltså, där man får en sjukdom och en diagnos så registreras väldigt ofta i ett nationellt register. Och det är för att man ska kunna se hur går det för människor framåt. Och de här registren, just det som finns för hjärtsjuka, det har funnits nu i över 20 år. Och där har man alltså kunnat ta fram ganska mycket bra data. Att har man till exempel, det har funnits i alla fall speciella utbildade hjärtsjuksköterskor på vårdcentralerna. Det är inte så många vårdcentraler som har kvar dem. Men det är en sån där sak som man vet att då fungerar vården av hjärtsjukspatienter bättre. Om det finns en kontaktperson på vårdcentralen som liksom hjälper till då med att kolla blodprover ibland, EKG ibland och ser till att det finns något man kan vända sig till. Det kvalitetsregister som har med hjärtsjukdomar att göra, det heter Rikssvikt. Och där kan man alltså gå in och titta och se. Det finns ju inga namn i såna här register, utan det finns hur många, man kan ibland leta efter hur många hjärtsviktspatienter finns det i Tyresö till exempel. Men man vet ju inte, man ser inga siffror på vilka. Och i de här registren så ser man ju nu att med bra hjärtsjukvård så är det ingen katastrof att få diagnosen hjärtsvikt. Men man ska komma ihåg att man har den. Ja. Ska vi ta och sluta där? Nu har vi hållit på nästan en halvtimme. Men såna här frågor är alltid lite jobbiga att lyssna på om dramatiska sjukdomar. Så att det har hänt mycket. Hjärtsjukvården i Sverige har hög kvalitet. Men man ska, känner man sig lite orolig så ska man ta kontakt och boka en tid hälsokontroll på vårdcentral. Har du fått svar på dina frågor för idag?
Ja, det kanske dyker upp några senare, men då tar jag dem i nästa program.
Ja, och då nästa program då ska vi prata lite mer om andra skäl till hjärtsvikt. Det blir hjärtsvikt A och B så att säga den här gången. Och då ska jag berätta också, för du var inne på det här med brustna hjärtan.
Ja.
Vi tar det i nästa program tror jag. Och vi som har pratat idag då, det är Dr. Lena Hjelmerus som är radiomakare här på Tyresöradion.
Och Leif Bratt.
Som är min ovärdeliga parhäst. Ja. På återhörande. Och tack för idag.